Hej, modemodemet. Hej till dig, Anders, bara. Och ingen annan som inte är här. En shoutout till Patrik som inte kunde vara med. Jag fick feedback. Jag släppte kompilator här i veckan. Och jag hade lite ljudeffekter. Och jag fick feedback från Kristoffer att det var jättebra med ljudeffekter. Så jag vill ha ljudeffekter i modemet också. Jag ska se hur jag... En klamtuta skulle jag vilja ha någonstans.
Beep-bop! Funkar det?
Det får duga för stunden. Jag har fått ett mejl. Jag tänkte börja med att läsa upp det. Jag är så jävla väl förberedd så jag måste hitta den i min inbox.
Jag tror att Patrik påpekade förra gången, men... Din mikrofon gör att du har en typ dräggelfläck på din tröja varje gång vi spelar in. Det är väldigt, du ser liksom lite mindre intelligent ut på något sätt.
Det vet jag inte om jag kan göra. Men det är... Jag har ingenting. Säg något intelligent medan jag letar efter mejlet.
Jag har hört att Bartek håller på att jobba med Postgres. Och kanske har frågor om det idag. Men om man inte hittar mejlet kommer vi aldrig komma dit. Så att jag vet inte om det är... Hur många mejl har du egentligen i modemodemet inkorgen?
Men jag har ingen modemodemet inkorg utan den forwardas. Vad fan har den tagit vägen? Jag förstår ingenting. Gud vad bra radio det här är.
Du kanske kan göra en vibe summary av mejlet.
Nej men där. Där, nu. Så. Från Daniel Persson som har mejlat till oss förut och ämnesraden är Solution Explorer till vänster. Han skriver så här och jag läser innantill. Nu har jag haft Visual Studios Solution Explorer till vänster i säkert ett år. Åtminstone sedan Bartek nämnde att den har gjort så. På senare tid har jag fattat varför det är mer bekvämt. För vi har pratat mycket om det dominanta ögat, mitt i höger. Så att på en skärm ser jag bättre det som är viktigt. Att ha kodraderna börjar mer i mitten förbi näsan. Sen på dubbelbred skärm så har jag Visual Studio till vänster och Browser Chat till höger. Tackar för inspirationen. Mår mycket bättre med excellenta hälsningar. Excellenta hälsningar till dig också, Daniel. Och jag är glad att den enda sanna filträdspositionen börjar sprida sig. Du är mutad.
Ja. Det är intressant det där, för jag har ju använt Visual Studio på jobbet i 10 år eller sådär och hade alltid trädet på höger, för det är det man ska i Visual Studio, punkt. Sen har jag suttit i Golan nu och typ alla verktyg har ju på vänster sida, förutom VS känns som. Men om jag öppnar Visual Studio så ska det ändå vara på höger. Mm. Jag kör också Visual Studio med gamla ljusa temat, liksom, för det är som man skriver Visual Studio. Jag använder Rider, det är med dark theme och vänster sida för trädet. Helt okej, okay, inget problem alls. Men det är någonting med att det bara känns inte helt rätt.
Det är så man vet att man är i Visual Studio.
Precis. Det är deras USP nu.
Men det måste vara för att de Visual Studio började som Visual C++ på 90-talet när det inte fanns widescreen-skärmar. Jag har säkert någonting med det att göra.
Då måste man vara tvungen att ha den här liksom också Visual Basic grafiska drag and drop panelen till vänster.
Mm. Så att, just det.
Och den var ju mer fokus egentligen än trädet, tänker jag mig.
Ja, det var denna historielektion. Raskt vidare mot Postgres. Jag håller på att sätta upp ett projekt på Hetzner. Och Hetzner erbjuder ingen hostad databas, eller managerad databas som det heter. Utan man får handjaga sin egen. Och det är ganska lätt för jag kör Coolify. Och Coolify har typ en knapp där det står skapa en Postgres på den här servern. Och det är fine. Och det liksom funkar. Jag har en separat VM för 3 euro i månaden som kör Postgres. Men jag har hela tiden det här i bakhuvudet att typ... drifta sin egen databas är det är samma härad som att typ rulla sin egen krypto. Alltså inte kryptovaluta utan krypterings funktionen. Det är ingenting man ska göra. Men vad ska jag göra? Hjälp mig. Du har...
åsikter, om ja. Inget annat. Alltså jag håller ju med om att, jag menar att sätta upp en databas från grunden på en färsk VM, om det är MS SQL eller Postgres eller vad det är, och komma till ett läge där den är liksom produktionsredo och klarar av hög last, jada, det är ju ett eget yrke liksom, skulle jag ändå säga. Det är klart man kan lära sig det som utvecklare, men det finns mycket detaljer, och varje databas är separat, har olika detaljer. De har olika autentiseringssätt och role-based access hit och dit. Och liksom, så det är ju mycket som man ska ha koll på för att det ska bli riktigt bra. Jag kan inte det. För det är att jag kan ha en stark åsikt om liksom hur svårt det är egentligen. Men jag har gjort delar av det för Postgres, och det har varit ganska mycket pill och mycket lära sig. Liksom. Jag har ju på mitt förra jobb körde vi ju vad det nu heter. Det heter typ Azure Postgres Flexible Server for Server Clouds eller något liknande långt på Azure. Men det är en slags mellan managed Postgres. Så de har ju en vanlig managed Postgres, och sen har de en VM man kan dra in Postgres på, och sen har de det här som är flexible, som är lite mitt emellan. Så att du har dina sliders, du kan välja liksom vilken underliggande VM det ska vara. Men mycket av böket sköts åt den, inklusive snapshot backups som bara kan välja liksom, bara backa tillbaka till den sekunden, ge mig en kopia av databasen och så får man det på en halvtimme typ. Och det var jättebra. Det som är jobbigt är att när man kommer till en punkt efter 3,5 år där vi skulle ha den här specifika pluginen som gör geografisk bindning på ett visst sätt, då går det inte att få in. Om inte de har stöd för det pluginet i Azure, så finns det ingen chans att få in det, för man har inte tillgång till liksom C-kolan, vad man säger. Inte tillgång till disken. Du kan inte lägga in ett plugin någonstans. Så det liksom är så att det finns ju en gräns där man behöver det, men för att bygga enklare i termer av inte använda liksom komplexa databasfunktioner eller plugins, så tänker jag att man kommer ganska långt på att ha det managed på något sätt. Med en stor brasklapp som är att om man inte kan få det managed så att det ligger väldigt nära ens backend i nätverket, vilket kan vara svårare i vissa fall, så kostar det ju bra mycket mer roundtrips bara, alltså roundtrip-tid. Skillnaden på att ha 1 millisekund, 10 millisekunder och 50 millisekunder till databasen gör ju jättemycket kring hur man kan tänka kring liksom hur mycket, många frågor kan man ställa i en request och ja. Så att det påverkar mycket, och där vet inte jag hur det är riktigt. Man kan ju liksom styra beroende på moln och beroende på allt vart saker ligger, men om man kör typ, ja men det är bara att köra en sån här postgresify.io liksom. Den databasen kommer inte ligga i samma nätverk som min backend på Etsy eller min backend i Azure liksom. Så att det är värt att ha med sig, tycker jag, när man pratar om, eller man tänker vad man borde göra.
Alltså så här, mitt use case skulle i princip kunna lösas lika bra med typ att serialisera ner det till XML på disk. Jag kommer ha extremt simpla datastrukturer eller modeller. Jag kommer typ ha en inloggad användare i stöten. Jag vet faktiskt inte varför jag håller på med PostgreSQL, men det är nog för att det finns ganska mogen funktionalitet för backupper. För det är ändå, det är mest grejer som jag bygger åt mig själv, kanske åt några bekanta, men det är ändå liksom produktionsdata. Det vore jobbigt om det försvann. Så det, för min, det som jag hade tänkt använda från början var SQL Lite, men där finns det ingen liksom, det ingen, finns ingen riktig klockren. Återigen, man får rulla sin egen backup, och det känns jag vet inte.
Det är bara att du använder Flipbox och konfigurerar det som en sidecar på din blä, så är det löst liksom, som alla sådana grejer är. Det är bara att, men ja.
Ja, men det finns ju där, vad det heter, Lightstream.
Ja, precis.
Men jag vet inte.
Det finns också bara så här cronjobs. Allting ja. Är ju bara. Men sen räcker det med att det är någon sak i den här baran som man missar. Så är det bökigt. Eller ja. Så går det sönder eller något annat. Liksom. Så det är ju alltid så. Men sett till det caset så är det ju typ skitsamma vad du använder och hur du gör egentligen. Det är sanningen liksom. Och då kan man nog bara ta en typ googla på så här Postgres default docker image och bara typ köra den, och så går det bra liksom. Tänker jag mig.
Ja, men det var ju det jag gjorde i Coolify, för den typ man klickar, det finns en stor fet Postgres-knapp och så klickar man på den och så visar den alla Postgres docker images som finns, och så tog jag typ den officiella Och så får man typ ett UI och så finns det en backup-flik och så kan man spesa en, inte en S3 bucket men en motsvarande, vad den heter på Hetzner, Object Storage Bucket. Och så kommer den backuppa dit.
För lite allmänt lärande kring Postgres kan det vara värt att veta att liksom default setupen i Postgres, nu vet inte jag om det är det i en Docker image eller hur den konfas, men om man bara drar in Postgres på en Linux VM liksom, så är den konfad med väldigt låg minnesanvändning och väldigt, konfad för en low powered backend server liksom, så att det är väldigt så försiktiga inställningar. Och det behöver man tweaka liksom. Det är som att, det är lite som att köra, du vet, SQLite utan några settings. Det är, liksom, det är gjort för att köras på en mobiltelefon. Liksom. Så att det är värt att veta om man kör Postgres att det finns liksom enkla settings som typ bara är kopiering från en tutorial någonstans. Men måste ändå kollas på en gång åtminstone.
Just det.
Men det, jag tycker det är en utmaning tycker jag med mycket sådana här. Man ska dra in en tjänst om det är databas eller vet inte, monitorering eller vad det är. Så det, är liksom det är antingen så här, det är skitsamma för det spelar ingen roll. Eller det är för sent, det är prod och allting är en paj. Liksom. Det är så svårt att hitta den här gradvisa anpassningen tycker jag av sådana här tidiga beslut som är svåra att ändra och backa på.
Jag skulle bara vilja betala 15 euro i månaden och få en PostgreSQL connection string i utbyte.
Men det finns ju. Och om du skiter i att det är lite latency så är det ju bara att köpa en sån tjänst. Alltså det finns ju massa sådana där Postgresify typ aktiga tjänster.
Är de EU-baserade?
Ingen aning.
Nej. Jag vill minnas att vi gjorde en rundspringning på internet och kollade efter det och det fanns inget bra sånt bra i.
Nej, alltså det är väl Fly.io har ju, de är väl knappast europeiska. Fly Postgres precis, men det måste finnas fler sådana. Men det är klart, om man inte vill gå utanför EU så kan jag inte svara spontant hur det finns, men ja, men då är det liksom bara spinna upp en Docker image i Coolify och du kommer, alltså även med default config på Postgres, om du har en användare i minuten så är det ju skitsamma. Det funkar ju bra då också.
Ja, men precis. Det är ingen som kommer använda det här. Som vanligt så övertänker jag saker.
Man skulle kunna tro att du är utvecklare. Men varför inte använda MSSQL? Är det för att du inte orkar hosta dig själv? Det
fanns ingen MSSQL-knapp i Coolify.
Nej. Förståeligt.
MSSQL känns läskigare än Postgres på något sätt, för det är typ det finns en typ trestegs certifiering för installering av SQL-server. Och visst, det är med failovers och high availability och allt det där, men ändå. Känns som att Postgres har väldigt länge haft den här typen av utveckling som jag håller på att göra som målgrupp och att det är bättre förberett för det.
Jag är ju Postgres-fan till tusen. Det är extremt kompetent databas som också är någonting man kan, låt säga hela klischéer, men man kan växa med den ganska bra. Det är mycket man kan göra med den över tid. Jag insåg ju över 4 år liksom att den kunde sköta det mesta av behoven vi hade, inklusive geoanalys och full text search, nu till och med vektorsök med AI finns liksom som plugins om man nu vill göra sånt. Så det är en databas man kan liksom, ja, man kan växa med den. MSSQL är ju lite, det är inte Oracle, men det är lite mer känsla att liksom, här får du elefanten, här är licensen och hoppas du är nöjd liksom. Och är det inte det så är det skitsamma. För det går inte att göra så mycket med det. Och det finns säkert plugins och grejer till det också som inte jag känner till, men
men en mer praktisk fråga. Jag har min Postgres rullandes på en VM på Hetzner som inte har någon publik IP. Eller den kanske har en publik IP och brandväggaren, jag har inte bestämt mig än. Hur typ logga in på Postgres och skapar upp nya användare och vad?
Alltså admin-biten.
Mm.
Det jag har gjort mycket som nog inte är den optimala lösningen är att jag har en VM någonstans, om det är Postgres VM eller vad det är, med SSO-access till.
Just det.
Vill man inte ha det, då måste man ha ett VPN eller något liknande för att komma åt det. Jag hade nog spontant, om man inte vill ha SSO-access, det går ju att ha så att man har en brandvägg. Säg att du har ditt virtuella nätverk i Hetzner Du har en firewall som blockerar ingående trafik på port 22. Men du kan slå på det, eller jag tror också kanske IP öppnar den brandväggen.
Just det.
Till antingen på hela tiden eller bara ha det on-off när det behövs. Och sen SSA in bara rakt in på servern. Eller till och med bara då använda en Postgres-klient rakt in. Om man vill vara ännu mer extrem. Men annars får man ju ha någon typ av VPN. Jag tror inte Hetzner har VPN-stöd spontant. Men där är ju det som alla coola använder och av god anledning är ju Tailscale.
Just det.
Som är sådär busenkelt enligt alla. Och speciellt för sånt här liksom, slå på Tailscale, hoppa in och sen stänga av det igen.
Just det.
Verkar det vara väldigt lätt att jobba med och gratis i den utsträckningen du tänker använda det.
Mm.
Så det är nog det jag hade kollat på själv idag.
Just det. Mm, ja, men det lät ju bra. Men om man SSO-ar in, vad kör man då? Då kör man det här inbyggda PG.
Jag som är en cool kille hade använt TSQL-klienten, men skämt åsido så det går ju att använda nästan alla klienter idag för Postgres inklusive PG-admin, alltså D-Beaver, alla de här Table Plus har ju ett stöd för SSH-tunnlar som en del av connectionen liksom, så att man kan använda SSH-tunneln för att komma in på servern. Och sen hur man konfar det är en annan grej liksom, men det är inte världens rocket science egentligen.
Och det är typ användarnamn och lösenord som är i en connection string som är...
Och en SSH-nyckel.
Just det.
Om du inte har utan nycklar då. Men det kan man ju inte ha om man inte är väldigt, väldigt mycket en cowboy.
Just det. Men på min webbserver på Hetzner som ska prata med...
Jaha, ja precis. Ja, då är det bara liksom... Precis. Då är det liksom root-to-root typ. Eller vad du vill. Mm. Det är också en sån här operationell fråga. Att man ska skapa unika användare för varje app. Alla appar låsa ner dem och sådär. Det kan man ju göra. Jag älskar Postgres. Men jag hatar verkligen Postgres användarhantering. Den är extremt förvirrande. Alltså användare rättigheter och liksom privilegier. Mm. Och det, så, den är väldigt tungrodd tycker jag. Nu är ju tjej typ även MS SQL det. Men Postgres känns väldigt så... Ja, du kan göra allting! Den typen av... alltså IP-tables brandväggkänslan liksom. Att det är... förvirrande. Är
typ på något sätt kopplad till användarhanteringen på systemet man kör på?
Nej, så illa är det inte.
Nej, okej.
Okay. Utan, men man skapar varje user, eller man skapar en user och en role och det är samma sak. Mm-hmm. Det är bara ett alias. Och sen kan då en user vara en medlem i en annan role, eller då egentligen en annan user. Om man vill ha en liksom sådan grupperingslogik. Just och sen per då, user eller per role så anger man privilegier. Men det är privilegier på schemanivå och på tabellnivå och sequences har privilegier och funktioner har privilegier och man kan göra granta allt till allt och sådär, men om man ska ha lite mer granulärt styrning tycker jag att det har varit väldigt bökigt. Och det är väldigt svårt att förstå lite vad som händer när man skapar en ny tabell. Då måste man sätta default privilegier som appliceras på nya tabeller också, nya entiteter. Det är liksom, jag tyckte det var, tycker hela tiden jag använder det att det alltid var bökigt.
Mm.
Blev aldrig riktigt vän med det liksom. Men i ditt use case så behöver du inte ha massa admin-användare och du behöver bara ha en app-user som har tillgång till allting. Så att då är det ganska lugnt liksom.
Just det. Ja, men då så. Bara tuta och köra.
Ja. Det är ju, alltså en docker image och sen bara köra admin överallt. Det är, liksom, det är typ det jag hade gjort i ditt fall.
Det är ju mitt vanliga modus.
Precis.
Operandi.
Och sen tailscale för att slippa känna dig för exponerad mot internet kanske nu ska jag SSH in. Så då är det liksom, då är det löst. Sen har jag ju åsikter om Postgres-klienter och PG-admin är ju verkligen bökig tycker jag att använda. Den är, jag vet inte, det är någonting jag aldrig gillat till PG-admin någonsin. Och jag gillar verkligen PSQL som den heter, alltså deras command line-klient, men om man inte ska använda den så tycker jag att DB är väldigt bra. Men även så data grip, typ allt tycker jag är bättre än PG-admin.
Är det POP?
Alltså PG-admin är ju liksom Postgres officiella grafiska klient. Som hostas som en HTTP-tjänst eller en webbsida liksom som man går in på.
Just det. Just
och den är bara bökig. Jag gillar inte att använda den helt enkelt. Allt finns ju där antar jag liksom. Men ja. Är man på Mac så är ju Table Plus det coola förstått. Jag har aldrig orkat använda det. Men det som är bra med D-Beaver är att det funkar för allt. Det funkar till och med för DuckDB som är ju nytt och coolt. Och det ser ut som ett Windows 98-program fortfarande.
Ooh.
Ja, jag visste att du skulle gilla det.
Såld.
Det är mycket så fyrkantiga UI:n och grått liksom. Nej, men det är ett bra verktyg. Det är gammaldags och knakigt, men det är nice. Det funkar bra.
Mm. Coolt. Men du, vi skulle köra ett miniavsnitt, så vi kanske säger tack och hej där. Och tack för all ovärderlig kunskap.
Ja, varsågod. Hej då.
Hej då.